Välkomna tillbaka till en ny säsong av Gilla hästpodden. Podden där vi delar historier och magiska möten som visar hur hästar bidrar och gör skillnad. Och bakom poddmicken sitter som vanligt jag, Lisa Thorngren från Lära med hästar. I vår tredje miniserie för säsongen får vi möta några av alla beslutsfattare där ute. De som bestämmer och som kanske har en position, en påse pengar eller på annat sätt kan påverka möjligheterna för att fler ska få tillgång till välgörande hästkrafter. I vårt första avsnitt träffar vi riksdagsledamot Alexandra Anstrell som förutom sitt förtroendeuppdrag även har tagit initiativ till och grundat riksdagens hästnätverk. Ett forum för att lyfta fram viktiga frågor för svensk hästnäring och som även kallas för Hästpartiet. Vi undrar såklart, vad är Hästpartiet? Vilka frågor står på agendan och vad krävs för att få gehör i politikens korridorer? Vi får också några konkreta tips på hur man krokar arm med sina lokalpolitiker och får dem att gilla häst. Häng med! Sådär, då är vi tillbaka i poddstudion. Välkomna tillbaka till Gilla hästpodden och vår nya miniserie. Vår förra miniserie, där träffade vi ju praktikerna, de som eldsjälarna som erbjuder hästunderstödda insatser och jobbar med att verkligen få fler att få testa på välgörande hästkrafter. Och i den här miniserien så kommer vi att fokusera på de som bestämmer, det vill säga beslutsfattarna och ja, de som faktiskt är en avgörande faktor för om hästunderstödda insatser ska få bli av eller inte, helt enkelt. Och vår första gäst i denna miniserie är Alexandra Anstrell. Hej Alexandra!
Hej, tack för att jag får komma.
Ja, men tack för att du kom. Du har ju kommit liksom hela vägen från Stockholm till Båsta.
Ja, men det är för att titta på alla äpplen och sånt här också.
Ja, ja precis. Egentligen har jag faktiskt haft kontakt lite sporadiskt sen 2020 tror jag egentligen. Mm. Och försökt att ses på något sätt. Men det här är första gången vi ses live, så jätteroligt att ha dig här.
Kul att få vara här. Det här ska bli jättespännande.
Alexandra, du driver ju sedan ett tag tillbaka någonting som kallas för Hästpartiet. Mm. Vad är det? Berätta.
Ja, alltså det är ju inget eget parti. Det får jag fråga dem ibland. Utan det är ju en typ av möjlighet för mig inom Moderaterna att driva hästfrågor. Som jag tycker att vi behöver göra mer. Och verkligen lyfta fram vikten av hästnäringen. Det är ju från olika bitar, dels ur ett företagarperspektiv, sen ur ett välmående perspektiv och öppna landskap och klimatet och alltihop. Allt hänger ju liksom ihop. Men hästen är ju också en väldigt viktig del som, vad ska man säga, binder samman stad och landsbygd. Jag bor ju i Haninge som är en väldigt hästtät kommun och där ser man ju liksom. Jag har ju följt problematik genom åren som har varit. En del har inte fått göra saker på grund av olika lagstiftningar eller liknande. Man får inte bygga där eller ha hästar där och så vidare. Men samtidigt sett hur bra det är med hästar för oss människor.
Men du representerar Moderaterna.
Mm.
Så i grunden är du har inte bara Hästpartiet om man säger så, eller?
Nej.
Nej.
Jag är ju riksdagsledamot, vald för Stockholms län att sitta i Sveriges riksdag. Och det här är mitt 50 år, så jag blev omvald förra hösten. Vilket jag är jätteglad för. Dagligdags så håller jag ju på med försvarsfrågor. Jag sitter ju som ledamot i försvarsutskottet. Så att det är mycket pang för pengarna dagligdags.
men det här med Hästpartiet, jag tycker att det är jättespännande. Liksom, hur kom du på den idén och hur fick du igenom det, tänker jag? För det kan ju inte vara alla partier som har ett hästutskott, eller vad man ska kalla det.
Nej, och det är ju lite synd, för alla partier borde ju ha det, tänker jag. Hästfrågor är ju mycket saker som inte borde vara partipolitik. men som kanske blir det av olika anledningar. Någonstans och ibland så ses ju hästverksamhet som någon form av överklasssport. Vilket jag brukar skratta åt när man står där i leriga stövlar en riktig skitdag i november och det inte alls känns så överklassigt. Men alla borde ha det, alla har inte det. Men det här är ett sätt för mig att kunna lyfta upp hästfrågor och visa att vi för oss moderater är det här jätteviktigt. Men sen är det också så att i riksdagen så har jag skapat ett nätverk som heter Riksdagens hästnätverk. Där jag försöker få med alla mina kollegor från alla partier att faktiskt synliggöra hästnäringen och allt gott den gör.
Wow, men vilka har hakat på det här då? Du behöver inte säga namn, men har liksom de andra partierna faktiskt?
Jag har gjort det så här, för det är väldigt svårt som riksdagsledamot att liksom engagera sig fullskaligt i olika saker. Man får 1000 inbjudningar hela tiden och det händer saker och det finns nätverk tillsammans med andra länders parlament och andra. Det finns de som är intresserade av båtar och ja, you name it. Fisk- och jaktklubben och ja.
Ja.
Lite sånt där. Så jag har gjort det väldigt öppet, utan varenda sak som jag bjuder in till så är alla välkomna. Så igår så var vi på Solvalla och då var vi en moderat, en centerpartist, en sverigedemokrat och en socialdemokrat. Och då är jag jätteglad. För att det är klart att jag vill bränna naturligtvis att moderaterna är bäst i hästfrågor. Men det är viktigt att vi kommer överens om och gör långsiktiga hållbara lösningar för att det ska bli så bra som möjligt.
Ja, men exakt. Det är ju en av mina paroller. Tillsammans gör vi skillnad. I'm riding clear clock into your world. Jag antar ju att du har en hästbakgrund själv.
Ja, jag växte upp på en gård i Jämtland utan hästar. Pappa tyckte att det var onödigt. Onödiga djur, de tillförde ingenting. Och vi hade en gubbe på gården. Han hade några nordsvenskar som han använde i skogen. Så att vi var ju liksom runt fötterna på dem hela tiden. Och sen tjatade jag mig till att jag skulle få sommarhäst. Jag hade foderhästar och jag hade det och lovade att jag skulle göra allt själv, vilket jag gjorde, och det var jobbigt men lärorikt. Men jag fick aldrig köpa någon häst. Så att i vuxen ålder så, eller ja, sen flyttade jag och jag gick på skola och även om jag hade ridit på ridskola så där, så försvann hästen ett tag i mitt liv. Och jag flyttade till Stockholm och sen fick jag barn och då kom jag på att jag måste ta upp det här med ridningen igen. Jag måste göra någonting för mig själv. Och där jag verkligen känner att jag mår bra. Så då började jag på ridskola. Vände sig ridskola hemma i Haninge. Och det var jättebra. Och vi hade jättekul. Och sen kom jag på att jag vill nog rida lite mer. Så då tog jag en häst på foder. Nej, jag kanske var medryttare först. Ja, skitsamma. Men ja, vägen blev lite snirklig. Men i slutändan så köpte jag min första häst. Jag skulle köpa en islandshäst. Åh, vad fin den var. Men hon var lite så här tveksam att sälja. Jag vet inte varför. Så jag kom hem med en tinker. Alltså världens mest underbara häst. Så mycket som han har tillfört i våra liv. Idefix, Idde. En ganska stor tinker på 1,58. Men han var så fantastisk. Och han var ju väldigt mycket NH-tränad innan. Man kunde bara vifta lite med handen så flyttade han på sig. Och han kunde stå utan grimman i hovslagan var där. Och, ja. Så han var fantastisk. Och min dotter lärde sig att rida ordentligt på honom. Även om hon hade gått på ridskola innan också. Så det slutade med att hon och eller hon red Idefix med bara två spön. Ingen sadel, inget träns. Och de red medelsvår C.
Wow.
Ja. Mm. Så att det var verkligen en läromästare och en fin person. Sen fick han problem med knät så vi var tvungna att ta bort honom till slut efter operationer och sådär. Mm. Ja. Så mycket har varit. Men nu är jag ju mest det som vi brukar kalla för KBB. Kör, bär, betalar. Vi har en jättefin PRE-vallack som min dotter rider dressyr på. Och jag har faktiskt börjat med VE.
Mm-hmm.
Jättekul.
Working equitation.
Jättesvårt. Jag trodde att det var lite lalla runt sådär, men det är ju skitsvårt. Ja. Men kul.
Kul. Men så att från detta då till att faktiskt ta initiativ till och även driva Hästpartiet, tycker jag är coolt. Hur länge har Hästpartiet funnits?
Nej, men alltså, jag vet inte. Jag tror att vi startade precis innan pandemin.
Mm, så inte så länge.
Nej. Nej. Och så tänker jag liksom försöka... Ja, så var det någon som sa åt mig, så här, du måste ju starta en podd. Mm. Jaha, jag hade inte ens lyssnat på en podd. Ja, så fick jag googla hur man gjorde och så startade vi en podd.
Precis, och vi har ju faktiskt precis haft ombytta roller. Du har ju intervjuat mig i din podd. Så att, jättekul. Hästpartiets podd heter den, va? Mm. Så in och lyssna på den.
Och jag försöker att inte vara så politisk i den, utan mer så här, vaska fram goda idéer på hur vi kan lyfta fram eller förbättra hästnäringen. Mm. Och lyfta fram goda exempel på personer som jobbar i hästnäringen och intressanta saker.
Mm.
En annan kändis.
Du, som kändis jag då. Nu. Nej, och från då att ha fått lite om din bakgrund så blir man ju såklart jättenyfiken. Vad har Hästpartiet åstadkommit så här långt? Har ni lyckats klubba igenom några förändringar för hästnäringen?
Ja, det här med politik tar ju ofta väldigt lång tid. Jag skulle säga att vi har hjälpt till att synliggöra möjligheterna att använda sig av hästen på ett bättre sätt. På många sätt, till exempel inom hästen och stödda insatser. Jag hoppas att vi har gjort det i alla fall.
Mm, absolut, absolut. Jag har ju följt dig i sociala medier och sett att men ni gör mycket.
Sen tog vi ju, förra året hade vi en hästriksdag i riksdagen. Där vi bjöd in alla partier och bjöd in olika intressenter. Och pratade lite om nuläge och hur kan vi förbättra framöver. Och det var ju foderbrist och så vidare. Veterinärbristen. Mm. Men då tog vi i Moderaterna fram ett 23-punktsprogram med förslag som vi hade liksom, som jag hade fått via podden och på andra sätt och som vi också hade med oss sen innan. Då var det också en kollega till mig som heter Sofia som också håller på med hästar och hade mycket erfarenhet och förslag med sig. Så att de här 23 punkterna sa vi att de här ska vi försöka få igenom. Nu blev det ju en ny regering efter valet och då tänkte jag att då får jag ligga på mina kollegor i de olika utskotten. Så att jag printade ut det där 23-punktsprogrammet jättefint och lämnade det till alla som var ansvariga i utskottet att här har vi nu bestämt att vi ska göra de här sakerna, det här ligger på ditt område. Som till exempel det här med veterinärbristen.
Mm.
Då får jag gå till mina kollegor i miljö- och jordbruksutskottet och säga hallå, vi måste göra någonting mera.
Mm.
Och de ligger ju redan på i de frågorna naturligtvis, men kanske har varit någon specifik sak.
Mm.
Som till exempel till trafikutskottet där jag har legat på att de ska ha med att försöka få igenom så att man får åka med hästtransporter eller djurtransporter i bussfil om det är så att det är väldigt varmt ute.
Ja, mycket bra.
Ja.
Ja, men det är sån här, jag ska inte kalla det småsaker, men nej, det är ju otroligt viktiga saker som skulle kunna göra hästägares vardag och hästarna framförallt kanske deras vardag mycket drägligare. Vad är dina topp tre om du får säga de här, nu sa du 23 punkter, men vilka om du fick drömma lite skulle du om 5 år eller 3 år vilja se att nej, nu blev det verklighet?
Här under sommaren har jag gjort en travturné för att lära mig mer om travet och det är en av frågorna där, det är ju inte egentligen bara om travet, men det slår väldigt hårt mot travet men även för andra inom hästnäringen, är ju att Skatteverket är ju på rätt mycket om att man kan använda en häst även privat, alltså kan man inte ha det som företag, alltså får du inte dra momsen.
Mm.
Och det är ju naturligtvis ett jättestort problem för att det är ju klart att det är roligt med hästar, men det här dagliga slitet som man gör då, som du gör i ditt företag, det är ju ingenting som du gör bara för att det är kul. Du gör ju det för att du ska liksom leva och kunna köpa ketchup till makaronerna.
Just
det. Och så har vi ju alla det, och skulle man komma fram till, precis som man har gjort i Norge, fick jag lära mig igår, där det är jättesvårt att kunna vara företagare inom hästnäringen, då har vi ju verkligen gått åt fel håll.
Mm.
Så det är en av frågorna jag verkligen skulle vilja sätta ner foten i, att nej, hästnäringen är viktig, se till att vi har schyssta villkor och att man får vara företagare.
Ja. Det är ju krångligt som det är att vara hästföretagare, om man säger så, och dyrt. Så att, ja, det hade ju varit otroligt hjälpsamt.
Nummer två, det här är då inte liksom rangordnat. Nummer två är ju då att försöka få till tillsammans med SKR, tänker jag, Sveriges kommuner och regioner, ett system eller att man möjliggör så att man hjälper kommuner och regioner med hur får man till hästunderstödda insatser så att inte alla behöver uppfinna hjulet.
Mycket bra.
Ja. Mm. Och vad ska nummer tre vara då? Jag menar alltså veterinärbristen, vi måste ju komma till bukt med den. Mm. Hur svårt ska det vara egentligen? Mm. Vi behöver naturligtvis fler utbildningsplatser, men vi behöver också då fler lärare som kan vara, alltså utbilda veterinärer. Och sen måste det vara enklare att komma utifrån och jacka in i svenska veterinärsystemet.
Just det, från andra länder. Mm. Ja. Ja, men jättebra punkter tycker jag. Och jag tänker så här, jag är ju själv hästföretagare. Jag har ju min verksamhet Lära med hästar och vi har ju pratat mycket om den här nu när du har intervjuat mig. Och vi var ju inne lite på det då. Men jag är ju faktiskt en av dem som du genom Hästpartiet representerar eller jobbar för. Och jag tänker hela den här branschen då som man brukar kalla för hästunderstödda insatser. Vad skulle vi kunna göra? Vad skulle jag kunna göra om mina kollegor som är praktiker? Vad behövs för att fler ska fatta galoppen som du har gjort? Som är i beslutsfattande positioner. Hur kan vi bidra för att se till att den här frågan faktiskt kommer upp på agendan?
Det där är ju en jättesvår fråga. Det är ju så att det finns ju fortfarande de som tycker det är viktigare att bygga vägar än att satsa på ungarna, till exempel. Men jag tror att få fram en struktur, det som du har visat mig här med Lära om hästar är ju jättestrukturerat. Och det är ju så man också måste presentera det till beslutsfattare. Inte bara att hej, kolla hästar är jättebra. Mm. För vi som håller på med hästar vet att det är jättebra. Men jag har en kollega som är livrädd för hästar, hon förstår inte alls nyttan. Och kunna påvisa goda resultat. Mm. Sen är det ju alltid svårt det här med forskning och evidensbaserat och det ska hålla på jättelänge och så vidare. Men man kan visa upp goda resultat, struktur, planeringen och liksom kostnader. Man kan lägga fram en rimlig offert. I'm riding clear clock into
your world. Jag hör och ser, för att jag träffar ju väldigt många, dels som tar emot hästunderstödda insatser men också som är praktiker. Jag har ju själv utbildat ju handledare i Lära om hästar-metoden som sen ska ut och jobba med det här. Och det som jag tror att jag kan säga alla kämpar mest med är ju just det här finansieringsmodellen. Och nu tog ju du faktiskt upp det som en av dina tre viktigaste punkter, att på något sätt förenkla den processen så att man inte då dels ska hålla hästgård och hästar, liksom ge av hela sig själv som en eldsjäl som man gör i den här typen av jobb, men dessutom behöva jaga finansiering för att kunna genomföra insatsen. Alternativt att deltagarna själva betalar för sin insats, men då hamnar vi ju också i ett samhälle där det blir väldigt ojämlikt. Mm, mm. Att det faktiskt bara är vissa som har råd. Så där, om jag liksom fick önska, för du frågade ju mig om du var minister då när du intervjuade mig, vad skulle du jobba för? Och det hade ju varit en dröm om Lära med hästar eller liknande hästunderstödda insatser skulle kunna vara en permanent insats i, ja, helst i hela Sverige, men i alla fall som start då i sin egen kommun. Tror du att det skulle vara möjligt? Är det rimligt att tro att det kan hända i framtiden?
Ja, det är klart. Ja. Jag är obotlig optimist. Ja. Nej, men jag tänker att man ser goda exempel här var som poppar upp. Och då gäller det också att vi hjälps åt att synliggöra dem. Synliggöra resultaten. Mm. Och,
hur gör vi det då? Så att det blir bra och förståeligt.
Ja, jag tror att vi måste, ja, som vi kanske idag gör med sociala medier, men vi måste få in i tidningar kanske, men också kanske få hjälp av de som är forskare som kan titta på det hela. Men sen som du som ska ha det här seminariet i september som påvisar liksom vikten av det här, det vill liksom fortsätta att nöta, men att tänka på hela tiden att man är strukturerad, att det är lite, man synliggör nyttan. Mm. Hela tiden och att det inte blir flummigt.
Mm, exakt. Och jag tänker, det hade ju varit väldigt lätt på något sätt att komma och presentera det här för dig. För du är ju hästmänniska och du förstår ju de här sakerna. Men om du tänker på någon av dina kollegor, som hon som var hästrädd till exempel. Eller, vad hade krävts för att få en sån, vilket jag tror är den stora massan, om vi ska vara ärliga, bland beslutsfattare. Vad krävs för att övertyga en sån person?
Ja, jättebra fråga. Vi får väl hjälpas åt helt enkelt. Vad var du tillsammans?
Ja, gör vi skillnad.
Ja, gör vi skillnad. Ja. Nej, men jag tror synliggöra. Alltså, ett problemet, vi har jättemånga ungdomar och även vuxna, unga vuxna som mår jättedåligt. Psykisk ohälsan ökar. Vi blir fetare och fetare. Mm. Och vi har väldigt många ungar som inte går i skolan.
Mm.
Och vad kostar det då samhället när ett barn inte klarar skolan? Mm. Det behöver vi inte ha hästforskning till, utan det visar ju all forskning på att om du klarar skolan så kan det gå riktigt bra för dig i livet. Men om du inte klarar skolan, då är det jättesvårt.
Mm.
Och det är liksom här vi måste göra insatserna. Vi kan inte göra det när någon är 25. Eller ja, är man 25 idag får man ju försöka så gott det går. Men alltså, så mycket som möjligt behöver vi tidiga insatser. Och jag tror att det är viktigt att man också jobbar vidare på andra alternativ. Att inte bara hästar, man kan ha hundar. Man kanske, någon annan kanske är intresserad av bilar, vad vet jag. Men att det går att göra liksom olika sätt för att nå barnen. Och så att de kommer till skolan och att de mår bra och stärka deras liksom självkänsla.
Jättebra. Precis. Och det här tror jag är jätteviktigt, att vi alltid börjar i rätt ände och säger så här: det här är våra stora samhällsutmaningar idag. Och du nämnde ju några av dem. Det här är ett sätt som vi faktiskt kan hjälpa till att vända den här trenden. Mm. Hästar är ju inte för alla. Det är ju inte alla som kommer hjälpas av lära med hästar eller hästunderställning. Mm. Men det är ett sätt. Och vi var ju inne på det tidigare också, att jag tycker ju själv att när vi tittar på Sverige, att vi har ju fantastiska förutsättningar för att ta in hästen. Vi har 360 000 hästar. Sverige är Europas näst hästtätaste land. Och vi har 450 ridskolor. Vi har travbanor. Vi har mängder med gårdar som inte vill något annat än egentligen att öppna upp för det här. Men de kämpar.
Mm.
Och de som faktiskt hör av sig till mig, och det är ju både de som går mina utbildningar eller som är intresserade av det här. Ja, men senast nu den här veckan så har jag haft några stycken som är intresserade av att gå utbildningen. De har egna gårdar, de har hästar, de har rätt utbildning och erfarenhet av de här målgrupperna vi pratar om. Och de går då till sina lokala kommunpolitiker och försöker berätta att, ja men kolla, jag finns. Jag kan ta emot elever, jag kan göra massa bra saker här för att bidra till våra lokala mål. Och ändå så blir det ingenting. Och de här, oftast är det ju kvinnor, 99,9%. Och de ska inte säga, det inkluderar mig själv också. Nej, men man får kämpa verkligen.
Mm. Mm.
Och de som orkar hålla ut och rent ekonomiskt faktiskt får det här att gå ihop är ju inte så många, tyvärr. Mm. Så att det här är ju verkligen något som jag försöker hjälpa till och synliggöra. Alltså just det här som du var inne på. Att hålla seminarium, att åka runt och prata och berätta om det här på ett strukturerat sätt. Men det är jättebra att höra det från dig också. Mm. Att det här är faktiskt det som krävs.
Jag har faktiskt lagt en motion, som det heter, till våran partistämma i Umeå här i höst. Som handlar just om att Moderaterna verkligen ska uttala att hästnäringen är viktig. Sen är det då ett antal punkter med förslag, bland annat några ur det här 23-punktsprogrammet som vi inte redan driver, utan som vi som jobbar med hästpartifrågorna driver, men som inte har liksom fått genomslag i hela partiet. Där har jag just med den här frågan om att vi måste kunna samarbeta och möjliggöra för kommuner och regioner att enklare ha arbete med häst, eller ja, kunna anlita hästunderstödda insatser. Och jag hoppas att den går igenom såklart. För då kommer ju fler kunna jobba med de här frågorna. Och man ser också, bara att den har gått vidare till våran partistämma, det är ju liksom lite stort. Och då kommer den uppmärksammas av alla moderater som är ombud från hela landet.
Mm.
Då kommer vi prata hästfrågor där under den tiden. Och jag tänker ha långa anföranden.
Bra, Alexander. Nej, men det låter väldigt hoppfullt tycker jag. Och som sagt, att det bara finns någonting som heter Hästpartiet känns ju väldigt hoppfullt. Och nu när vi har suttit och pratat, vi har ändå tillbringat några timmar här på förmiddagen, så känner jag att det är ju sådana som du som får saker att hända, som tar för sig, som bjuder in sig, som kontaktar, som verkligen liksom är ute och nätverkar. För jag ska säga här i podden, följ Alexander på din Instagram. Är det Alexander Anstrell? Mm. Och Hästpartiet har egen Instagram. Vad mycket du gör. Ja. Så du är ju en otrolig ambassadör för oss, tänker jag. Och att ni som lyssnar, in och följ och liksom ge Alexandra pepp. För det är precis sådana som du som vi behöver.
Och så försöker jag naturligtvis stärka mina kollegor runt om i landet som är kommunpolitiker. Vi var ju på Öland till exempel, träffade Ulrik Brandén som inte riktigt visste vad vi skulle på för studiebesök. Och så var vi hos Simone och fick se hennes verksamhet. Och det resulterade i att han sen la en motion i kommunfullmäktige att de skulle börja med strukturerade hästunderstödda insatser.
Fantastiskt.
Eller hur?
Och Simone Sandell som driver Fridstorps hästverksamhet. Mm. Jag känner ju också Simone. Jättebra. Jätteroligt. Om man lyssnar på den här podden och känner sig, men jag har massa bra idéer till Alexandra och några fler punkter till din 23-punktslista där. Mm. Kan man kontakta dig?
Alltid. Antingen så gör man det via mina sociala medier eller så mejlar man till mig. alexandra.anstrell@riksdagen.se.
Och har du även möjlighet att koppla ihop folk med lokala politiker? För jag tänker, du sitter ju på, i Stockholm på riksdagsnivå.
Absolut, och det gör jag jättegärna. För det var just det som du var inne på, Alisa. Att nätverkandet är så otroligt viktigt. Och det spelar ju ingen roll vad det är. Det är om man söker jobb eller vad som är. Så det är alltid längt lättare om man har en kontakt. Mm. Så att jag förmedlar väldigt gärna kontakter runt om i mina nätverk om jag kan hjälpa till. Och också om det är någon som lyssnar som tycker att jag skulle vilja vara med i Hästpartiets podd eller att jag gör ett studiebesök och ni gör någonting intressant, så kommer jag jättegärna, så hör av er.
Men jag tänker också, Alexandra, nu har vi pratat ett tag om det här, hur man som praktiker, vad man kan tänka på och hur man kan föra fram sitt budskap. Om jag tänker då på många av mina kollegor där ute, som jag sa innan, som har gårdar och som har utbildning och som vill jobba med det här. Kan du konkret ge några så här tips? Vi säger då, jag sitter här med min hästverksamhet och min utbildning och hela mitt koncept som jag liksom, och nu vill jag kontakta min lokala politiker och berätta om det här. Hur gör jag det här rent praktiskt? Liksom? Hur hittar jag rätt person? Hur... Har du några konkreta tips?
Ja, det har jag. Nu ska jag tänka lite högt här. Jag skulle gå in på kommunens hemsida och se vem som är ordförande i skolnämnden. Mm. Om det nu lär mig hästar till skolelever som man har som hästunderstödd insats. Ordförande i skolnämnden, och då brukar finnas ett telefonnummer i bästa fall. I sämsta fall så finns det bara en mejladress. Och så mejlar man eller ringer den personen. Jag skulle ju ringa. Och står det inget telefonnummer så ringer man till kommunens växel och säger att hej, jag skulle vilja prata med XYZ. Mm. Och förhoppningsvis så svarar den personen. Jag tänker att i min värld så är ju vi politiker förtroendevalda av väljarna. Då ska ju vi vara tillgängliga. Mm. Alla är inte jättetillgängliga och har inte riktigt samma syn som mig på det här. Men man ska ju ändå svara någon gång. Man kanske inte svarar sena kvällar eller på helger eller så. Men ring och berätta och bjud gärna in till din verksamhet så att de får se. Så att det blir praktiskt för den här politiken. Mm. Så att man ser, jaha. Och om det då sen finns att du kan visa att ja, men Lisa som jag har gått hos, hon har de här resultaten och jag tänker så här och jag skulle kunna påvisa de här resultaten. Och det kostar bara så här lite pengar.
Det är bra att du lägger upp det på det sättet. För att det som jag vet att många kämpar med, det är ju det här, oh, men det är väl ingen som vill lyssna på mig och det här är ju jättemycket pengar och är det här verkligen intressant? Alltså det, det känns lite så här jobbigt att ringa det där samtalet. Mm.
Men den här politikern som är på andra sidan luren, eller andra sidan tråden kanske man säger, är också en vanlig människa. Som också sitter hemma med sitt ostädade kök och hela baletten. Så att det är liksom, ibland så tror jag att man tänker lite att det är någon annan typ av människa. Men det är vi ju inte. Vi är helt vanliga människor.
Jättebra. Och min erfarenhet är faktiskt nästan tvärtom. Att politiker och de som sitter i mycket möten tycker att det här kan vara en väldigt uppfriskande inslag i vardagen. Att få komma ut till någons gård, att få klappa en häst, att få lyssna på ja, men liksom de här historierna som vi praktiker ändå kan gödsla med för att använda hästspråk. Ja. men jättebra Alexander, för jag tror alla vi behöver lite den här boosten. Bara våga ringa det där samtalet, våga bjuda in sig själv och våga ja, men med självförtroende berätta om hur bra det här faktiskt är.
Ja, för det som jag sagt, vi vet hur bra det är. Många vet inte det, vi måste berätta det för dem. Och då måste man göra det lite strukturerat och, men också ja, men kanske lite mer affärsmässigt liksom,
tror jag. Mycket bra, helt klart. Innan vi avslutar Alexandra så skulle jag bara vilja höra, vad har hästar betytt för dig?
Ja, att jag inte har några pengar på banken.
Ja.
Jag tror så här, det finns ju undersökningar som visar på att många kvinnor i ledande positioner har bakgrund i stallet och jag tror att det har gjort mig till en starkare ledare, till att vara tydligare, att försöka vara bra på att skapa relationer, att bemöta människor där de är och hästar naturligtvis, men ja. Att man mår bra. Det är ett ställe där man kan, där man måste vara här och nu. Jag har en gammal kollega som alltid sa, Alexander, du är aldrig här. Du är antingen där, alltså förut eller framtiden. Du är aldrig liksom här hos oss. Det är alltid något som pågår i mitt liv. Och så är det naturligtvis. Men när man är i stallet, då är man där. Och då är man med hästen. Och ja, är man inte med hästen, då kanske man flyger av.
Exakt.
Så att jag skulle säga att jag har gjort väldigt mycket för att stärka mig som person och mitt välmående.
Ja, och jag tänker ju med
att... Vilket jag också har fört vidare till min dotter. Förlåt att jag har
berättat. Ja, men precis. Nej, men och ska man driva de här frågorna som du gör med ja, men tillräckligt mycket självkänsla och självförtroende, så gäller det att man på något sätt har upplevt det själv, tänker jag. Vad hästar faktiskt kan bidra med och... vad de gör med oss.
Men där tänker jag också att det kanske är ibland väldigt självklart för oss som håller på med hästar, vad det gör för oss. Mm. Det du berättade om lära med hästar, när du sätter ord på liksom varför hästen gör sig eller så, det är ju ingenting som vi går och tänker på dagligdags.
Mm.
Och jag tror att det är det som är en av de viktigaste bitarna om man ska liksom presentera det här för någon som inte håller på med hästar. Att liksom synliggöra den delen som vi tycker är så självklar.
Mm. Exakt. Och jag tänker att vi ska gå ut och hänga lite med hästarna nu.
Ja.
Ja. Så att jag tror vi avrundar där. Tack snälla Alexandra för att du kom hela vägen till mig, till Hästdalagård i Båsta, och för det här samtalet. Och jag vill uppmuntra verkligen alla som lyssnar att kontakta Alexandra, följ Alexandra och verkligen stötta och peppa, för att du är superviktig för oss.
Tack, och tack för att jag fick komma. Det här var jätteroligt och det ska bli kul att gå tillbaka till hästarna igen. Och ni som lyssnar, tveka inte att kontakta mig om det är så att ni funderar på något eller vill tillföra något. Eller, bara
eller vill
ha runt.
Tips kanske också. Just det där jobbiga samtalet eller bjuda in sig själv. Där kan ju du verkligen hjälpa till, tänker jag, och peppa.
Det hoppas jag. Och vill man bara komma förbi riksdagen och en rundtur så går det också bra.
Oj, kul. Ja, men då kommer vi.
Va?
Inga tack snälla Alexandra.
Den här poddserien presenteras av Gilla häst och Lära med hästar. Right.